till det akurens i sängelmannen tystnar. Det är inte särskilt ofta som tystnaden är så påtaglig att man känner den i själva luften. Likt tjocket soppa kunde man dock smaka ren förväntan. Det var just den sortens dag som Tirone hade valt för sina första steg in i nordsjöfiskarnas helighetsfulla värld. En värld fylld av hårt kroppsarbete, men även manlig vänskap. Ibland kändes det lite väl manligt, men detta var nog undvikligt under omständigheterna. 37 grova män på en liten båt, som alltid luktar fisk. Det var inte för inte folk sjöng diskosånger om fiskebåtar, så Tirone kände sig väl omtyckt och oftast väldigt uppskattad av de andra skepparna eftersom han hade glitterbälte i guld och metallik med små stjärnor i diskofu. Emellertid kom han på andra tankar när han dragit kortaste strået när det behövde någon frivilliga att tömma latrinen, och skeppar Fenriken Vonskuling hade gett honom en extra stor slev att jobba med. Det var hans egen blankpolerade frukostslev som fick fungera som universal verktyg den dagen, och sämre hade inte någon på båten ätit sedan kapten Vilgot Kjellhallats för tredje gången och kocken drunknat i kycklingsoppan. Samtidigt som den sista basisten lämnade lokalen visste Roppele att den era gått i graven. Nylagd asfalt kunde inte uppfylla hans mest hemliga drömmar. Det fick ju bli andra substitut som täckte upp för hans personliga brister, till exempel skvarredanse. Det var inget han kunde eller ville lära sig, men ändå något att tänka på. Efter att ha missat pissoaren fyra gånger i rad så gav han upp och kissade på sig istället. Han skyndade på lite grann, så att inte skulle få blåskattar på kuppen. Det var en bra idé, för just blåskattar låg i familjen. Väl uppvärmd i ljumsktrakten kände han sig redo att ta sig an nästa utmaning. Att ta sig till bilen utan att förelämpa dörrvakten. Enkelt kan tyckas, men ingalunda för denne man. Istället för att omärkt passera så hade han valsat in stupfull, slagit ner vakten och hans fru, och sedan tre kusiner som satt och rökte i ett hörn. Efter detta behövdes inte speciellt mycket att göras för att rörvakten skulle märka att Roppele tyckte illa om honom. Sagt och gjort, vakten kallade in förstärkningar från motorcykelgänget bakom bestarna och visade prompt var skåpet skulle ha stått ut ifall att alla inblandade hade missat detta. Han fick sedermera ett nytt skåp, men det var uppställt i hans ädlare delar. Det gjorde ont, men var bättre än det som stått där tidigare. Roppele var inte särskilt välkommen där heller, men nog om det. Han hade viktigare saker att göra dock. Väl inne i bilen fiskade han fram en liten plunta och stärkte sitt sinne med djupa klunkar riktigt grova don av märket Chicky Daniels. Han vred om tändningsnyckeln i sin Chevrolet Chevalier tills den väckte V8an till liv och rullade ner i Byfånälven. Med en trött suck simmade Roppele med ströms tills han slutligen fick tag på en gren, som kunde ha varit ek eller en alm av något slag. Han hade inte råd att köpa bilar som fungerade utan fick förlita sig på gamla skrotthögar utan rat eller pedaler. Han kravlade sig upp på stranden, andfådd och bedrövad. Hur skulle han kunna arrangera kvällens efterfest från 13 mils avstånd? Han kunde ju inte ens anta att hans assistenter kunde öppna dörren själva utan hans entusiastiska hjälp, för de kunde knappt knyta skorna och var alla rekryterade från Manpower. Typiskt, egentligen, med tanke på Roppeles vanliga tur. Typiskt punkt Tirone torkade av sin kniv och klättrade upp på spinnakerns skärpare för att se till att skärpan var rätt. Men en nöjd grymtning var han klar och hoppade ner till akterdäck där de andra väntade på honom. Hörru Tirone, sa den näst äldsta skruttern. Vart fick du kniven ifrån? Tirone hajade till. Jävla rockskåp. Den var inte bara stulen. Den var stulen av ren elakhet, och dessutom hade han filat bort serienumret. Knivar hade han gått om på lager, men just skruttervälstens kniv hade han känt sig tvungen att skaffa till sin enda njutbara syssla. Inredningsdesign. Det var en satans skön kniv, inlagd med elfenben och ebenholts. Bladet hade smidits av järn från Hedemora och härdats i den hetaste av eldar på yppersta randen av Kebnekaise. Det var inte heller vem som helst som stått på den randen och format metallen utan självaste fräsar Magnus, uppfräst på fredagsat jordtrömsalt och närkulträmskavret upp och ner. Det var kort sagt en redig kniv som skrutrevälsten hade. Och den stal till runelikten kråkadragen till blanka prylar, för han kunde inte se någon skillnad på vad som var hans och andras utan stal besinningslöst när helst tillfälle gavs. Således var han en märkt man. Det var nu dags att ställas till svars för alla skulder och synder som icke blivit inkasserade en punktrock belässat och surade bredvid en vägskylt i väntan på en gammal get, eller kanske en skrutt i gamason skulle passera. Efter många besvikelser i gångna tider hade Pelle så gott som slutat förlita sig på tjuts utan började anlita logiska bönder att komma och skälla skrattbilar åt honom. Mycket riktigt kunde han höra Gesundheit, Milne Grafens Trumpfell och Arstung blandas med motorbullret från en Mercedes Wettbewerbsbeschränkungen utanför Gaffare. Över krönen kom skrotthögen och dess fem dyngfulla följeslagare flygandes bara tre av dem var logtyska men de andra hade åtminstone låga pannor och kunde några välvalda ord på både tyska och svenska. Öj var ett populärt val, liksom Schnauzerstrudel och Andejenschlaffens Jesurelé-provense. Väl hemma igen satte Rockbelle på en kaffekanna och ringde uppgivet sin assistent. Slaget var ju förlorat, men han kanske skulle hinna rädda vad som räddas kunde, Tore. Rösten på andra sidan lät svag och darrig. Tore, upprepade han lite nonchalant, för han visste att Tore ändå inte kunde förstå svenska, vad i självaste verket håller du på med? Tyckte Tore att den okända rösten på andra sidan hade sagt, så naturligt vis tog han åt sig och lade en höger krok på Rockbelles glasskäcke vilket resulterade i ingenting. Svag som han var punkt Tyrone tyckte inte om fisk så när han siktade landvårdigt, som julafton ungefär. Att äntligen få sätta tänderna i en redig biff för att sedan halsa pilsner, som om ingen morgondag alls funnits, det var allt som upptog hans tankar denna dimmiga onsdags eftermiddag då båten anlade till Örnsköldsviks sämsta kajplats för avlastning. Hemma i sin enorma herrgård satt Rockbelle och letade efter en anledning att sluta sin karriär i Las Vegas. Det var ingen lätt sak att ordna, speciellt inte med tanke på hur många andra band som försökt dra sig ur rampljuset i stil med Elvis. Han hade precis kommit bort sig i dagdrömmandet om neonljus och skrikande kvinnor när telefonen exploderade. Otroligt nog hade han inte burit sin skyddsväst den dagen, och telefonen i fråga var mobilen vilken han alltid bar närmast getat till min av sin katt William. Rockbelle drabbades således av vad man i bästa fall kan kalla ondbråd och bekvämlighet att trans. Viskade en av skuggorna, dold figur, vem i helvete är du? Frågade en sargad Rockbelle. En pinsam tystnad sänkte över rummet då Rockbelle och främlingen stirrade in i varandras ögon. Två sekunder senare följde i varandras armar och en vild strid följde. Inte. Den nyanlända var Rockbelles egen mentor och vän Allan Edwall. Redan som liten rockslingel hade Pelle drömt om era och rikedomar, för att inte tala om revier och buschis. Dock hade drömmarna grusats tidigt och hans bana hade blivit banal. Första elgitaren vid 6 års ålder och skinnjackan vid 12, och sedan gick det bara utför med Bon Jovi som förband och Vahitesnacke som efterband. Det kunde bara sluta på ett sätt. Succé och en inbjudan till Monsters of Rock 1985. Rockbelle och hans band var nu rockhjältar av yppersta klass och han kunde inte säga nej till gratis prylar och gig. Droger och brudar hade blivit hans gift och likt många andra i hans position hade Pelle snart gått igenom allt det fanns att uppleva i rockens fantastiska och avskyvärda värld. Allt han nu ville var att avsluta karriären som det anstår en idol. Genom överdos tyvärr höll han sig inte längre med heroinförråd eller ens ett par gram gammalt koks. Som vanligt hade han låtit sin egen rocklegend förfalla och inget han gjorde nu kunde ända hans miserabla utgångsläge innan det var för sent. Klockan hade redan slagit 5 när telefonen ringde och störde. Vettigt folk borde fortfarande varit på jobbet men inte var det många som tyckte att Tyrone var varken vettig eller kapabel till att egentligen jobba så istället blev han avbruten i sin skönhetssömn av sin orma moder. Gråtandes av tillbakahållen skräck för att han väckt sin surmulne chef staplade Tyrone mot ytterdörren för att se efter vem som kunde ha stött honom. När trappan visat tecken på att inte anfalla honom insåg han att det var dags att sätta ord i handling och och svara för sina åsikter rörande landkrabbor och liknande. Således tog Tiro med sin skepparmössa och vandringsstav, sade farväl till kaptenen och försvann likt vinden i gryningsljuset för att söka sin lycka utanför denna berättelse. Rockbelle skakade dystert på huvudet. Det var slut för honom, och hans gitarr var också illa däran, lacken flanade lite överallt, och flera av mikrofonerna hade tappat sin rena mikrofonmuff. Endast smutsiga muffar återstod, och det visste Rockbelle var ett säkert tecken på slutet. Varför har turen övergivit mig just idag? Snyftade Rockbelle. Den ödesmättade stämningen vid frukostbordet, där han satt ensam, tycktes som ett kvarnhjul runt hans hals. Endast brevbäraren kunde bringa en tunnstrimma hopp till den annars helt förlorade dagen. När brevlådan öppnades föll ett ensamt brev ned på dörrmattan, och Rockbelle plockade håglöst upp det. Det var poststämplat i kiel och luktade gurka, men utan att tveka slet han sönder hela helket och tittade irikt ner i det trasiga kuvertet. Det skulle komma att kräva flera vuxna män för att limma ihop missivet efter den nervsvaga Rockbelle och hans ohejdade destruktion. I det sönderslitna inrav hans hand låg en nyckel. Den skulle komma väl till pass när han ett par minuter senare damp ned mitt i julrushen. Han kunde ha gjort sig ett namn i det kaos som uppstod när Akt gick i pension, men istället gjorde han sig sällsynt och påstod sig skriva upp skira pseudolitterära texter, medan han egentligen bara satt hemma och virkade naveluddet han sedan länge kultiverat till lovika vantar.